Vilken sång! Och vilka tjejer, Anna och Sandra. Ni kommer igen strax efter predikan. Ja, ni har fattat att det är Jungfru Marie bebådelsedag idag. Och då har ni också räknat ut att det bara är 9 månader kvar till jul. Det kan man ju säga nu när barnen har gått. Det är bara 9 månader kvar. Men jag skulle kunna tänka mig att också barnen, hur jul nu än kan klinga i deras ögon, så tror jag att också barnen först vill vara med om en riktig vår och en riktig sommar. Men bebådelsedag är denna påminnelse. Därför har vi hört redan läsas om Maria och vi ska komplettera med några verser till. Också det ur Lukas evangeliets första kapitel. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. Och när Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att Herrens mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse. Amen. Det är ju ängeln Gabriel som kommer med budet. Och det är det märkligaste bud som den här världen har hört. Gabriel säger ju om sig själv när han ska tala med Sakarias om Elisabet. Då säger han: jag är Gabriel som står vid Guds tron och jag är utsänd att tala till dig. Så det är alltså en ängel som har allra närmaste kontakt med Gud själv i tronen. Det är han som kommer med det här budskapet och introducerar det mest förunderliga och oförklarliga händelsen i historien. Den mest förunderliga och oförklarliga händelsen i historien. Gud ska bli människa. Det kallar teologerna för inkarnation i kött. Gud ska uppenbaras i kött. Kan man gardera under och säga det här är det mest märkliga som har hänt? Ja. Ja, det hände ju ett liknande under med Sara. Hon var ju 90 år, säger vi. Och hon får ett barn. Det hände ju något liknande med Elisabet. Om henne heter det ju att hon var till åren. Det gäller ju att hitta lite diplomatiska formuleringar och det är väl fint formulerat. Hon var till åren och dessutom så var hon ofruktsam. Och det är klart att det betraktas som ett under att både Sara och Elisabet fick barn. Men det som händer här går ju utöver vad som hände därför med Sara och Elisabet. Maria var ung. Men hon säger: jag har aldrig haft någon man. Så här händer någonting mot naturlagarna. Kan man tro på sånt? Och behöver man tro på det? Eller kan man ta fram en penna när man läser trosbekännelsen och så stryker man det som man tycker att man inte kan tro på? Till exempel det här: är väl ett av de mest kontroversiella ställena. Avlad av den helige ande. Det stryker jag. Och kanske något annat också. Behöver man tro på det för att vara en riktig kristen? Gud är ju över allting. Gud har ju skapat naturen och naturlagarna. Men Gud är ju inte underställd naturlagarna. Gud är inte underställd någon eller något. Gud är inte underställd ens Jonas Gardell. Utan Gud står över allt och alla. Också sina naturlagar. Så han är inte underställd sin egen skapelse. Så därför så kan man väl tryggt räkna med och tro på att Gud kan göra någonting som bryter dessa naturlagar. För något tillfälle. Som ett undantag. Naturligtvis. Han gör det aldrig som regel. Men som ett undantag här och där i historien har Gud gjort det. Om Jesus heter det ju att allt skulle läggas under hans fötter. Jesus säger om sig själv, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Allt skapades till honom och genom honom. Och under sin aktiva period här på jorden, de här 3 åren, då demonstrerade Jesus vid några tillfällen att han hade makt också över naturlagarna. Han reser sig upp i en båt på Genesaret. Där vågorna hotade att bryta in i båten. Då reser sig Jesus upp i båten. Och talar till vinden och sjön vid det här tillfället. Inte till lärjungarna eller folkskarorna. Han talar till vinden, alltså till naturen och dess krafter. Och till sjön. Och han säger, tig, var stilla. Och han blir åtlydd. Vid ett annat tillfälle så står han vid en grav där det ligger en död. 2 systrar har bekräftat, vår bror Lazarus ligger här inne. Han är död, du kommer för sent för att överhuvudtaget kunna hjälpa honom. Då ställer sig Jesus där igen och så säger han, Lazarus, kom ut. Och han blir åtlydd också vid det tillfället. Det bryter ju mot de lagar som vi är vana vid. Vi är vana vid att en människa död, då brukar de ligga där man har lagt dem. Men det var inte säkert i Lazarus fall. Och framförallt så är det inte säkert att Jesus ligger kvar efter 3 dygn där man har lagt honom. Om man läser Nya testamentet så är det väl rätt tydligt att jungfrufödelsen är inte direkt det avgörande beviset på den tiden för Jesu gudom. Det är inte liksom jungfrufödelsen det hänger på och är en huvudpunkt i de första apostlarnas förkunnelse. Utan det är uppståndelsen. Och Paulus driver ju det väldigt hårt. Han säger, när jag ska ha förkunnat det som är det första, det förnämsta, det viktigaste. Då handlar det om att Jesus kom, att han blev begravd och att han är uppstånden. Gud uppväckte honom på den 3:e dagen, säger han. Han säger, om inte detta med uppståndelsen vore sant, då vore jag den mest ömkansvärda, säger han. Om inte Jesus är uppstått så säger han i stort sett, då vore allting annat ett fiasko. För det är därpå det hänger alltihop. Med det som menar ju Paulus, antyder han ju också det. Han säger, men nu har Kristus uppstått. Och då blir Paulus inställning det. Om nu Kristus har uppstått, då är allt det andra sant. Är detta med uppståndelsen sant, då blir allt det andra också sant. Så hade han det. Så det är ju en tankebana för oss att tänka i, om vi funderar. Måste man tro på jungfrufödelsen? Behöver man tro på det? Kan man? Ja, visst kan du det, så sant du tror på Jesu uppståndelse. Då uppfyller det liksom allt detta andra som står om Jesus och som har hänt med Jesus. Då har han gått på vatten. Då har han mättat 5000 med hjälp av 2 fiskar och 5 bröd. Då blir det sant. Då är han avlad av den helige ande, född av jungfru Maria också. Maria har ju ett unikt uppdrag i frälsningshistorien. Utan tvekan är det väl några som har särskilda uppgifter när Gud följer sin plan med frälsningen. Där finns profeterna. Där finns apostlarna. Den sista bland profeterna så kommer Johannes döparen. Och så är det Maria. De har alla uppdrag. Stora sådana. Men också på den här punkten så är ju Marias uppdrag unikt. Profeter fanns det många. Apostlar fanns det 12. Maria finns det bara en av. Och likväl så predikar vi med frimodighet om Maria. Därför att hon är en förebild på flera områden. När det gäller att gå in i Guds historia och vara en del av den. Vi framställer, i varje fall inte från denna predikstol, framställer vi inte Maria som en gudabild. Men vi framställer henne som en förebild. Och lägg märke att det är skillnad på det. Hon är ingen gudabild. Men hon är en förebild. På flera områden. Maria är benådad. Det innebär inte att hon kan skänka nåd till oss. Utan det betyder att hon själv behöver nåd. Så hon är som vi. Vi ber och lovsjunger inte till Maria. Men vi ska försöka och sjunga och be som Maria gjorde. Inte till henne. Så hon är en förebild. Vad säger nu bland annat denne Gabriel som kommer från Guds tron? Jo, han säger: den högstes kraft ska vila över dig. Det där är ett uttryck som finns på liknande sätt på några andra viktiga händelser i historien. Och för att få den verkliga dimensionen till det här så kan jag nämna om det, så kan du lägga till det. Ett av de här ställena, det är redan i skapelsen. Där det står att anden ruvade, står det i tidigare översättning när vi använde sådana ord. Anden ruvade över vattnet, står det. Och det vet ju vi som är födda på landet. Vad som händer när någon ruvade över äggen. Då är det något liv på gång. Och det är uttrycket som används när Gud skapar i begynnelsen. Anden ruvade över vattnet. Sen finns det ett uttryck till som använder de här orden. Och det är när molnet överskuggar eller överskyggar tabernaklet ute i templet. I templet ute i öknen. Ni läste om det. När Gud låter ett moln liksom sänka sig över tabernaklet. Det här var ju ett tälthus som de flyttade med sig allt eftersom de närmade sig löftesland. Och det var ett tecken på Guds närvaro när de såg hur molnet la sig och vilade över tabernaklet. Och nu kommer Gabriel och använder ett parallellt ord, ett liknande uttryck, när det handlar om Maria. Han ska komma över dig. Helig ande ska vara över dig. Och här ska det födas någonting nytt och unikt. Gud är närvarande i detta. Du är med i Guds plan. Men Maria, hon har chans att tacka nej. Eller ställa sig till förfogande. Så det är ingen tvångshandling inifrån Guds sida. Men om du vill så kan detta ske. Och Maria tror och hon vill. Och Elisabet bekräftar det här. Nu börjar ett samtal eller en gemenskap mellan två kvinnor. Som jag tror är mycket avgörande för hela den här berättelsen och utvecklingen. Elisabet bekräftar det ängeln och anden har sagt till Maria. Och det är intressant. Här har vi också någonting att lära oss av hur Gud handlar. Du kan väl tänka dig Maria. Hon ger sig tydligen tämligen omgående iväg. Till Elisabet. De är ju släkt. Och hon vet att Elisabet befinner sig någonstans i bergsbygden. Hon vet var hon är. Och hon vet att Elisabet är i sjätte månaden. Så Johannes döparen är 3 månader äldre än Jesus. Och du kan ju tänka dig då när Maria skyndar iväg till Elisabet. Och fundera på hur i all sina dagar ska jag förklara det som håller på att hända med mig. Hur ska jag kunna berätta för henne vad ängeln har sagt till mig. Hon är visligen gravid också på ett dramatiskt sätt. Men det här som jag har, det går ju utöver det vanliga. Men när hon kommer fram, hon behöver aldrig försöka börja argumentera och berätta. Därför att Elisabet är förberedd och är före henne. Liksom säger ja. Nu kommer Herrens moder, säger hon. Så Maria behöver aldrig börja med sina argument och sina bevis. Och här är ett samspel mellan 2 människor, 2 kvinnor på ett djupt andligt plan. Som hjälper dem båda 2. Och det här fortsätter ju sen och jag tycker det här är en någonting av det finaste möten mellan 2 människor som man kan läsa om. Det är ju något oerhört. 2 judiska kvinnors möte i Judéns bergsbygd. Så ifrågasatt som kvinnans roll har varit och ibland fortfarande är i judendomen och i kristendomen. Så är det 2 judiska kvinnor, självständiga, fria, att röra sig som de vill och samtala som de vill, som möts i detta andliga samtal. Vilket möte! Vilken andlighet! Den ska vi väl inte tro att de är så förandliga utan att de pratar väl en del av de bekymmer som ni mödrar och blivande mödrar pratar med varann om när ni möts. Jag inbillar mig att det alltid uppstår någon form av särskild gemenskap. När 2 havande kvinnor möts. Eller när 2 nyblivna mammor möts med sina barnvagnar. Jag anar att sådana möten har aldrig vi karlar. Så pratar aldrig vi. Som ni gör då. Och detta sker med en alldeles särskild dimension här uppe i bergsbygden. Och denna ödmjukhet som Elisabet står för, ja, hon vet att Marias barn är någonting mer än vad mitt barn någonsin kommer att bli. Och lägg märke till, när sen Johannes döparen framträder, alltså Elisabets barn, då har han detta i sig, för han säger, jag ska förminskas, men han ska växa till. Den inställningen hade Elisabet här redan på fosterstadiet. Han är större. Vilket möte. Ja, det där jag sa, ni log lite grann, det där om karlarna. Jag kan ge er några exempel på vilken skillnad det kan vara, och jag har skriften som stöd. Så jag står inte här och raljerar och tar till, utan jag har Bibeln som stöd. Ta till exempel när Jesus sen väl är född och han ska föras till templet i Jerusalem. Då är det ju en man där som heter Simeon som tar Jesus barnet i sin famn. Och så säger han till Gud att nu kan jag dö, säger han. För nu har jag sett din frälsning. Nu kan du ta mig hädan, för nu har jag sett det. Ja, tacka för det. Han hade ju haft barnet i famn. 3, 4, 5 kilo eller vad det var. Det var väl inte så svårt. Det är vi karar det. Nu. Jag har sett. Men Elisabet, vad hade hon sett? Hon själv var i sjätte månaden och det började väl synas på henne vad som var på gång. Men Maria, på henne syntes ingenting. Och ändå så säger hon under denna profetiska andliga kraft, detta är Herrens moder. Hon visste det. Simeon. Ja. Zacharias då, som var barn till Johannes döpare. Pappa. Vad bra att du hjälper mig. När han fick höra det här, då blev han stum. Är detta typiskt manligt? De här kvinnorna. Och med Elisabet står det att hon ropar så. Hon brister ut. Och hon ropar högt, står det. Och Maria, hon börjar sjunga en lovsång som finns här. Vers efter vers efter vers efter de här texterna. Så reagerar kvinnorna. De ropar högt. Och de prisar Gud. Zacharias, han blev stum. Tänk om Gud hade skickat två karar först till graven vid Jesu uppståndelse. Och de hade blivit stumma. Sådana misstag gör inte Gud. Han skulle ju ha ut evangeliet om Jesu uppståndelse. Då får de ju inte bli stumma. Utan han skickar två kvinnor. Och de talar högt. De brister ut. Så han vet vad han gör. Så kom inte och säg att det är Gud som ligger bakom. Om kvinnorna skulle ha fått någon andra plats någon gång. Utan när det verkligen gäller, då vet Gud, här måste vi ha en kvinna eller fler. Elisabet, Maria och så vidare och så vidare. Att Maria uppfattar att ängeln är där. Det märker jag när man läser Bibeln och hur mycket änglar det finns. Det är väl inte att det plötsligt är en ängel där. Därför att i Bibelns värld så är änglarna överallt. Men den förmågan som Maria hade och Elisabet, det var ju att kunna uppfatta att han var där. Och jag undrar om det också är någonting som Gud har... Ni kallar det ibland för intuition, ni själva, ni kvinnor. Att det skulle vara någon slags kvinnlig intuition. Men alltså på fullt allvar. Det här är inget frieri på något sätt. Eller en inlägg i någon feministisk debatt eller så. Men vi ska fundera på fullt allvar om det är så. Att det finns någonting där. Som gör att Gud använder kvinnor i vissa situationer. Jag tänker på Biliam i Gamla testamentet. Han fick besök av en ängel. Det är inte säkert att alla har läst den berättelsen i Gamla testamentet. Biliam och åsnan brukar vi koppla ihop. Biliams åsna. Därför att Biliam sitter och rider och han är på väg åt fel håll. Enligt Guds uppfattning. Och då försöker Gud att korrigera Biliam genom att skicka en ängel och tala om för honom. Du är på väg åt fel håll, men Biliam ser inga änglar. Så han fortsätter. Efter ett tag så kommer ängeln tillbaka igen. Men åsnan uppfattar att det är en ängel. Så åsnan börjar gå lite åt sidan och försöka ruska på sig så att Biliam ska vakna. Och säga, ser du inte? Vi har änglabesök. Nej, Biliam han såg inget. Till slut så tar åsnan och går och skaver emot en stenmur. Så att Biliam skaver benet här där han sitter och rider mot den här muren. Och Biliam han blir arg. Och han slår den här åsnan. Blir galen på henne. Då lägger sig åsnan platt på marken så här och vägrar gå längre. Och då till slut så upptäcker Biliam det är en ängel från Gud som vill tala om för mig att jag är på fel väg. När jag läst detta och funderat över detta då måste jag... Få fram den tanken innan jag avslutar predikan nu alldeles strax tvärt. Det finns i Bibeln ett särskilt samband mellan änglarna och barnen. Eller hur? Det är något särskilt med änglarna och barnen. Och då är det säkert på det sättet. Att det är en och också någon särskild relation mellan änglarna, barnen och mödrarna. Och vad är det som säger, mina lyssnare? Vad är det som säger att detta fenomen skulle ha upphört att fungera i historien? Nej. Någon mer Maria blir det inte ibland oss. Men vi behöver kvinnor ibland oss som märker det är en ängel i rummet. Vi behöver Maria som en förebild, både för män och kvinnor. En förebild som kan höra andens röst. Vi behöver Maria som förebild för både män och kvinnor som säger: jag vill vara din tjänare och din tjänarinna. Hon är inte vår gudsbild, men hon är vår förebild. Amen. Herre, vi ber att du skulle ge oss ögon och förmåga så att vi kan förstå att du finns så nära oss. att du skickar bud ända från din tron till oss. Att du har tankar för oss. Att du inbjuder oss att vara med i din plan. Herre, tack för att världen är så mycket större. Hjälp oss att vi inte begränsar din värld, utan att vi också räknar med att det finns en andlig dimension. Att det finns en god änglavärld runt omkring oss. Tack för att du ibland besöker oss. I Jesu namn. Amen.